Jag tänkte börja berätta lite varför jag tycker det är kul att använda just det här i böckerna. Och när jag pratar om onda bakter så pratar jag om gamla religiösa mörka gudar och djävulen och sådana saker. Och det första är att jag tycker det är en väldigt intressant inspirationskälla. Så gamla testamentet och nya också för den delen, det är ju fantastiska fantasyböcker. Nu kanske någon här som är religiös inte tycker om min syn på det här, men tyvärr, jag tycker att det är underbara fantasyböcker som man också kan få en del av historien av. Sen så är det finns något konstigt med det här med Bibeln, att, eller andra gamla texter också, är att om det finns en gammal ond ande eller någonting sånt där beskrivet där, då blir det plötsligt mer verkligt än om jag ska hitta på den själv. Då tror folk mer på ens texter som man skriver. Och sen så har jag också tagit fasta på någonting som jag tycker är viktigt när jag själv läser böcker, är att jag vill ju lära mig någonting när jag läser. Därför försöker jag själv lägga in fakta, historia, religion och sånt där i böckerna, så man inte bara får en bra berättelse, för det tror inte jag längre läsarna vill ha, utan också lära sig någonting. Så jag tänker, som ni kanske hör, så tänker jag framförallt berätta om de religioner, eller snarare det onda i de religioner som bygger på gamla testamentet. Alltså judendom, kristendom, lite islam också. Man kan väl säga att islam har ungefär den syn på det onda som vad som finns i gamla testamentet. Jag tänkte börja en liten fråga till publiken här. Har ni någon uppfattning om hur djävulen ser ut? Eller det är jag helt övertygad om. Men är det någon som vill säga? Ja? 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 Precis. Ja, ja. Ja. Du har så rätt. Ja. Jag hör det. Nu kommer du säkert slå mig på fingrarna i framtiden, men det går jättebra. Gör det gärna. Finns det någon som har fler här? Det finns, som ni hör, det finns hur många tolkningar som helst. Finns det fler syner här på hur djävulen ser ut? Vad sa du? En man med horn. Vad sa du? Bockfötter såklart, ja. Första gången han beskrivs i Gamla testamentet, det känner nog alla till. Då är han en orm, fast det är inte djävulen, utan det står aldrig att han är djävulen, utan det finns någonting som är ont och frestande som är en orm. Sen så dyker han upp som en monstruös drakliknande reptil som slåss med Gud. Ni kanske känner igen den här fantastiska besten också. Men det står inte någonstans heller att han är djävulen eller att han är Satan, utan det är den här stora, onda, monstruösa saken. Det finns också, där kan man också dra kopplingen till den babyloniska skapelseberättelsen, som också var aktiv just vid den här tiden, som också av någon anledning hade en stor drake. Sen så kanske det är lite mer okänt. Därefter kommer en flodhäst också som också slåss med Gud. Som inte heller står någonting att han är Satan eller djävulen, utan det är en stor ond flodhäst. Och då kan man ju titta på de gamla egyptiska gudarna. Där finns det ju en gud som heter Set, som ni kanske känner igen. Och Set symboliserades också av en stor flodhäst. Som ni hör, den här gamla testamentet, det är inget skapat dokument som är helt fristående, utan det är ett lappverk av massor av gamla religioner, tankar och historier. Och som ni hörde till exempel här tidigare, är att det är också ett väldigt känt trick att om man vill ha fram en ny religion, så tar man också gamla gudar och antingen svartmålar dem eller bara inkorporerar dem, just för att den här nya religionen ska få ett genomslag. Så tomtar och troll som kanske var gott en gång i tiden är plötsligt ont. Sen så runt 500-talet sådär, då var, om man säger gamla testamentet, det gjordes ju en bra bit före år 0. Och sen så när vi kommer över till nya testamentet, då var det som numera blev djävulen en drake eller en hund eller ett lejon eller en orm. Det var djur nu. Sedan blev det någonting med vingar, en mans gestalt kanske. Först små vingar och sen stora vingar. Och sen runt år tusen blev han en apa. Så ni så hör att det, liksom, det händer hela tiden saker. Folk har hela tiden nya syner på vad djävulen är. Och runt tusentalet hade man den föreställningen att djävulen var Guds apa. Alltså att han efterhärmade Gud och förvrängde det. Först runt 1100-talet så blev han den här mannen med bockben och horn och alltihopa. Känner ni igen honom från någon annan religion? Kommer ni ihåg guden Pan kanske? Den romerska guden Pan som stod för sexualitet och fruktbarhet och sådär. Det var fult nu. Så då blev han symboliserad som djävulen istället. Förut hade det varit gott och nu blev han något ont. Och sen först runt 500-talet, då blev han en människa. Och kunde vara i olika former. Det kunde vara barn eller en kvinna eller något sånt där. Så att som ni hör så har djävulen haft väldigt många olika ansikten. Jag tänkte när jag fortsätter berätta så skickar jag runt en liten bok här som jag inte själv har skrivit. Men däremot så finns det väldigt mycket olika bilder på djävulen som ni kan titta lite på under tiden. Jag tänkte börja om lite från början. Och om man ser på Gamla testamentet, då fanns det en helt annan syn på Gud. Nu har ju förespeglingen att det finns något gott och något ont. Men Gud var ju för 3000 år sedan någonting som stod för allt. Både det onda och det goda. Och det vi idag inte alls förknippar med Gud var helt självklart för dem. Och jag tänkte läsa en liten del ur Gamla testamentet. Och det här är när Gud uppmanar kung Saul att egentligen genomföra ett massmord. Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. Det här är alltså vår Gud. Som tycker det är helt okej att begå massmord. Och det var inte bara de egna han var grym mot. Eller det var inte bara mot andra han var grym mot. Utan det var även de egna. Det fanns några israeliter som hade börjat dyrka en annan gud. Det var 24 000 israeliter. De utplånade han. Så att det är en liten annan syn än vi har på Gud som är så förstående och trevlig. Men det fanns en liten bifigur i Gamla testamentet som hette Satan. Och han var Guds medhjälpare. Har ni hört det här förut? Nej. I Gamla testamentet så finns Satan i två olika former. Det ena som Satan med stort S, som bara finns ett antal gånger. Och som är de absolut nyaste skrifterna. Och sen Satan med litet S, som är egentligen mer en titel. Och det här var alltså Guds anklagare eller åklagare. Han hjälpte Gud att straffa människorna. Och det var på Guds uppdrag han gjorde det här. Och med stort S så står han bara tre gånger. Och det är den Satan som vi så småningom kommer få känna mycket mer av senare. Runt år 0 hände det någonting. Då började djävulen och döden kopplas ihop. Eller snarare Satan och döden kopplas ihop. Förut så var ju Satan bara en fristående anklagare som hjälpte Gud. Men nu började han få lite mörkare kanter. Och så började de inte följa Guds vilja längre, utan de började bli motpoler. De tyckte inte längre samma saker. Och det finns några skrifter som heter de apokalyptiska skrifterna. Där börjar plötsligt Gud och djävulen slåss. Och det är inte bara Gud och djävulen, utan det är Gud och alla hans änglar och Satan och alla hans demoner. Och det är fantastiska stora krig som pågår. Så att nu börjar Satan likna den Satan som vi känner idag. Och det är egentligen först i Nya testamentet som djävulen dyker upp. Och han kallas djävulen på grund av en grekisk översättning som egentligen inte alls är en översättning av anklagare, utan snarare av den som vittnar falskt. Så här har tolkningen blivit en översättning, eller en översättning tolkat så mycket så att djävulen plötsligt fått en helt annan innebörd. Och ja, hur slutar den här sagan då? Är det någon som har något svar på det? Det stora slaget mellan Gud och djävulen eller Satan. Det goda vinner ju såklart. Det gör det ju alltid. Så att i... nu ska vi se här. I Uppenbarelseboken. Då hamnar djävulen till slut i brinnande eld och lava och vad det nu är. Så får han vara där i tidernas tider till ja, evigheternas slut eller vad det står för någonting. Jag har en liten annan fråga till. Vad är en satanist? Är det någon som har ett svar på det? Ingen? Helt tyst? Nej, men nu alltså, någon har en åsikt här. En djävulstyrkan. Nu är det oftast en djävulstyrkan. På 1500-talet. Då var det egentligen en som förnekade Gud. Alltså en ateist. Nu är det både din tolkning då att det är en djävulstyrka som håller på med de här blodiga ritualerna och sådär. Men det finns också de som säger att jag bejakar mig själv. Jag bejakar min sexualitet, mitt liv, mitt varande här på jorden. Och kallar sig satanist. Och nu säger ni säkert att det här är bara historia, det här håller ingen på med längre. Men 1999 gjorde alltså den katolska kyrkan en ny ritual för demonutdrivning. Så att det här pågår fortfarande. Om det är bra eller dåligt det vet jag inte, men det finns fortfarande folk som tror aktivt på demoner och djävulen och bockskägg och vad det nu är för någonting. Nu har jag framförallt pratat om den manliga tolkningen av Satan och Gud och alla krig och sådär. Det är nog många som har läst Da Vinci-koden till exempel och vet att kvinnligheten har blivit förtryckt. Bibeln, både gamla och nya testamentet, är skriven av män, till män, för män. Därför att just de var skrivkunniga och hade makt. Men det finns en annan tolkning på saker och ting. Om man tar de båda skapelseberättelserna så finns det ju en där kvinnan skapas av samma jord och stoft, eller vad det står. Och en där kvinnan skapas av Adams revben. Och den sista vet man är Eva. Men enligt gamla judiska legender så är det en kvinna som heter Lilith som är den första som skapas. Och det är henne min första bok delvis handlar om. Och hon var tillsammans med Adam då, men tröttnade på honom. Han ville förtrycka henne, tyckte att hon skulle bete sig precis som han tyckte. Och hon drog helt enkelt. Då gick Adam till Gud och sa att det här är inte bra. Jag vill ha tillbaka Lilith. Och så skickade Gud tre änglar efter henne. Och de hittade henne i Röda havet. Hon hade fått ihop det med en demon först. Som hon tyckte var lite trevligare faktiskt. Så hon kom inte med tillbaka. Och därför skapade Gud den här nya Eva som skulle vara foglig och trevlig och gjord av Adams revben. Och den här Lilith då har jag ju läst väldigt mycket om. Och hon finns ju som allting annat i tidigare berättelser som är mycket äldre än Gamla testamentet. Och det finns väldigt många, många texter och så här om henne. Och en del förstördes och försvann en del runt år 0 också. Just för att hon inte var så himla bra att prata om hemma, för att hustrun kanske blev lite uppstudsig då. Har ni några frågor på det? Nej? Jag tänkte skicka runt den boken medan jag... Jag har en bok som... Den där heter Och fjättra Lilith i kedjor. Jag har en bok som gick till tryck idag. Som är en fortsättning kan man väl säga. Den där handlar om... väldigt mycket om Lilith, men också om IT, och det är en deckare och det är mycket nutid och 2005. Och där är Lilith aldrig aktiv som person, utan det är mer en diskussion om dem, eller där hon är med som en person som man läser om. Nästa bok jag skrivit om, där har de onda andarna plötsligt fått liv. Och jag tänkte läsa en liten stund på den som slutkläm. Vi är nu i Alperna i Frankrike i förra sommaren i en liten by som heter Saint-Chevalier. Och det är en grupp som är ute och man kan väl säga vandrar i bergen, som kommer från Sverige av någon konstig anledning. Det börjar en skakig färd över kammen som delar upp smugglarnas dalar. Här och var dyker utmanande klippformationer upp ur den grå sanden och hindrar klättrarnas framfart, men ger dem också en känsla av stabilitet. Sten och grus sätts hela tiden i rullning och forsar ner mot dalarna. Kammen breddas och växer. Grov sand byts mot fast berggrund. Passagen förlöper utan olyckor, men Alperna är fortfarande stumma. Inte ett ljud hörs, utan vandrarnas kängor mot sten. Så hör Jessica ett svagt skrik på hjälp. Ingen av de övriga gruppen verkar uppfatta något ljud, eftersom det fortsätter framåt i jämn takt. Nu hörs det igen. Lite starkare denna gång, men ingen annan än Jessica tar notis om det. Hon söker med blicken längs dalen och bergssidan. Först ser hon ingenting. Sedan tonar sig en mörk fläck fram på en av de isanhopningar som är tragiska rester av glaciären. Hon anstränger blicken ytterligare och får samma känsla som när hon zoomar in med kameran. Nu ser hon en liggande mansgestalt som mödosamt vinkar med armen. Hon tar tag i vandraren framför, som råkar vara Niklas, rycker i hans arm och pekar samtidigt som hon hjält ropar: "Han där nere behöver hjälp!" Niklas hjärta slår en volt och alla hans sinnen aktiveras på helspänn. Men hans ögon hittar ingenting ovanligt på bergssidan. Han ser endast en grå vit prick där Jessica pekar. "Jag ser ingenting," konstaterar han. "Vad är det för något?" "Han måste ha synfel," tänker Jessica flyktigt. "Det är en man som verkar ha ramlat på isen. Vi måste hjälpa honom." "Är du alldeles säker?" frågar Niklas. I sådana fall måste vi gå ner och avbryta turen." "Såklart jag är säker. Vi måste komma dit fort. Det är bråttom." "Hur gör vi det?" skriker Jessica, som har tårar i ögonen av frustration. Inom henne ropar ordet "hjälp". Niklas har förstått allvaret och börjar jogga vidare längs leden samtidigt som han kommenterar: "Alla följer mig. Vi måste till nästa pass för att komma ner till den skadade." Gruppen rör sig nu snabbt utan att någon kommer på efterkälken. Jessicas oro och allvar har smittat av sig och resulterar i att adrenalin rusar runt i blodkärlen. Kängor halkar och snubblar, men det är ingen som lägger märke vid det. I Jessicas huvud dånar nu en smärtsam klagosång som vänder hennes inälvor i ångest. Vid passet svänger gruppen västerut. Niklas håller nere farten trots att det antagligen orkar springa snabbare. eftersom risken för fall och skador ansenligen vid hög fart nedför. Den vita pricken av snö är nu synlig för alla och sväller upp till en halvmåne när den närmar sig. Den har tryckt bakom en brant sluktning och gömt sig för den ödesdigra solen som smält resten av glaciären. Inget levande har ännu fått fäste i marken runt omkring, men mineraler och stenarter ritar mönster i svart, rött och vitt. Niklas hör Jessicas andhämtning direkt bakom sig. Flera gånger under den hastiga språngmarschen har hon trampat på hans helar. Nu tar hon ner det spåret när stigen breddas och ökar farten. Niklas inser för sent att hon tänker springa om honom och räcker ut en hindrande arm en meter bakom henne. Hans verbala protester möter döva öron. Det enda Jessica är inriktad på är att rädda mannen som ligger i snön, att lindra hans lidande och döva smärtan. Avståndet mellan Jessica och gruppen ökar. 10, 20, 30 meter. Så är hon framme vid honom. Hans läppar formar en sista bön. Inom Jessica ekar ord som bara hon kan höra. Hon slänger sig ned och tar hans hand för att tillfredsställa hans önskan. En krypande känsla övergår till en stöt som fortplantar sig från Jessicas hand upp längs hennes arm och slutar ryggraden. Hon sitter som förstenad någon sekund. Sedan släpper hon greppen och mannens arm ramlar slappt ned på isen. Hon ser oförstående på sin handflata. En svagt rosa svullnad går längs livslinjen och suddar ut dess konturer. Så där. Det var allt för mig.
Ja, jag såg när Åsa kom. Hon har ett helt gäng av sina böcker med sig. Om de blev intresserad. Så kommer Stigma till sommaren. Ulf, ska du avsluta denna historiska kväll som inte är slut än? Vi stannar kvar här och köpa lite mera kvällens drink eller vad vi vill. Men några slutord ifrån initiativtagaren, en av dem.
Ja, som sagt, prata gärna vidare med Åsa lite grann. Det är väl ingen dum tillfälle. Skaffa er en bok om ni vill ha den. Och jag tänkte bara berätta för er väldigt kort att Crime Night fortsätter ju då under våren här. Vi har en extra föreställning 8 maj. Där kommer Håkan Nesser komma hit. Jag vet inte vad jag ska säga. Tyvärr är det väl synd att säga, men det är alltså slutsålt som det nu ser ut. Och den 29 maj så är Thomas Brylla här. Och berättar om en antologi som han jobbar med som handlar om oss andra. Alltså om andra kriminalförfattare i Uppsala. Och det är också slutsålt som det nu ser ut. Men vi har tänkt, och det är väl kanske en del av er som redan har, många av er tror jag förresten, som redan har biljetter till de här. Så att vi kanske ses igen i alla fall. Men vi har också tänkt oss att försöka fortsätta med det här då och komma igen i höst. Och det är därför som det är bra om ni fyller i de här små fyllerilapparna då, så att vi kan nå er med besked om hur det blir och så. Men det vet vi inte riktigt nu. Det gäller ju att hitta gäster och så här. Men vi tycker att det är väldigt trevligt och vill gärna fortsätta. I övrigt som sagt så är de viktiga detaljerna som ni behöver veta nu är att baren är fortfarande öppen. Åsa har ett riktigt rövarpris på sina böcker här. Och en bra signeringspenna. Och Lars sitter gärna kvar här och berättar hur man gör sig av med svärmor utan att åka dit. Eller hur? Han kan åtminstone 20 sätt som ett... Ja. Gör ett försök, man vet väl. Tack ska ni ha för ikväll.